Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå och välkomna till podcasten Mina värsta gig, som görs av mig, Niklas Runsten. Och under en lång tid så har det varit radiotystnad från dagens gäst, men äntligen så ska vi få höra honom prata i våra öron igen. Jag ger er Ola Söderholm. Ni har ju framförallt hört honom i Lilla Drevet de senaste åren, och innan dess i Tankesmedjan i P3. Och han har skrivit manus för alla panelprogram som funnits och finns i Sverige, och han är en av de roligaste ståuppkomikerna vi har. Men nu är han ju här för att prata om när det inte alls har gått så bra för honom. Och först, som alltid, så ska vi få höra vad gästen har på just sin taco.
På min taco, jag vet inte när jag senast åt taco. Det känns svårt alltså. Allt jag inte har gjort det nästan i vuxen ålder. Eller kanske någon på restaurang, de har man ju bara fått den som de har bestämt åt den. Jag tror inte det var några konstigheter.
För många människor jag intervjuar har en aura av att äta tacos. Men du har ju inte en aura av att äta tacos, tycker jag.
Nej.
Så det går i plank kanske där.
Ja, just det. Och, ja.
Om du fick drömma om det.
Ja, jag vet inte. Men jag tror att jag hade alla de vanliga sakerna förutom tomat, skulle jag gissa. När jag åt taco, för att jag bara har en sån grej. Jag tycker att det är äckligt med tomat. Så att jag äter aldrig tomat.
Och petar
alltid bort tomater. Ja, precis.
Men det här gäller det all form av tomat, eller är det bara så här rå tomat?
Ja, det är bara liksom färsk tomat. Jag älskar allt med tomat som har att göra med tomat, förutom färska tomater.
Okej.
Okay. Men så bara de har, om det är färska tomat som bara varit inne i ugn ett kort tag, då tycker jag att det är gott. Okay. Eller om man liksom har skurit ner tomater i någon gryta, då tycker jag att det är jättegott direkt. Men det är just bara färska tomater. Som jag alltid tyckte var råäckligt, alltså så länge jag kan minnas.
Barndomstrauma?
Ja, men så var det nog då, ifall det var en tomatjäm, det är någonting jag satte tänderna i, att jag fick verkligen kvällningar. Och nu skulle jag väl förmodligen kunna hålla minen lite bättre, men jag äter det aldrig, i princip.
Så, men drömtaco, jag måste få några ingredienser i alla fall.
Ja, men det är väl, men vad är det då? Det är kött, färs och sallad och ost och sån där grön guacamole kanske då. Kanske den mellanstarka såsen då. Ja. Inte för stark. inte heller för mild.
Den ska vara lag. Lite,
ja. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Ola Söderholm, välkommen till podcasten Mina värsta gig.
Tack så mycket.
Idag ska vi då prata om när du har varit lite sämre än vad du vanligtvis kanske är. Hur känns det?
Det känns lite svårt, alltså, eller på ett sätt, jag är så väldigt dålig på nostalgi överhuvudtaget. Jag minns nästan bara pinsamheter och typ korta kommanden, och när jag tänker tillbaka på det som har varit, så jag vill mer då hellre tänka framåt, att nästa gig, då jävlar. Så, men då låter ju det på ett sätt som att jag skulle vara en bra gäst i den här podden då. Men det är också, jag tänker att det kräver någon slags nostalgisk läggning att göra det till en historia. Alltså att komma ihåg det här dåliga gigget, och att man romantiserar det till grann då, att man gör det som är ett öppet sår till ett läkt sår ändå. Och det är som att jag vill inte ens börja med någon sån bearbetning, utan att allt är bara så här öppna sår som jag Du ser bara inte tänker på, ja, men så här, som jag inte vill tänka, försöker inte tänka på, sen ibland råkar jag tänka på dem och så här, vad som har hänt någon gång när jag gjort bort mig så mycket, och så bara skriker jag rakt ut liksom, så här, hemma i köket och skrämmer min bebis och fuckar upp honom också.
Men då, du ser inte det roliga i att göra dåliga grejer då?
Ja, jo men det gäller, jag förstår ju var, jo, det fattar jag såklart att varför det kan vara roligt, men att ja, men till en viss gräns kanske jag har lyckats göra så här, göra liksom, göra dikt, göra roliga historier utav sådana där misslyckanden, men det, jag känner också att det är mycket som jag bara att det är för jobbigt att ens tänka på. Alltså
gud, ja, gud, nu blev jag jättetaggad på det här. Nu ska vi gräva i de här såren lite grann. Så ja, mycket du vill.
Så precis. Ja, men det är ju lite så när man håller på med stand-up särskilt. Alltså, så är ju livet överhuvudtaget såklart. Mm. Att det är bara den här knausgård-grejen. Att man, alla gör bort sig hela tiden och allt är awkward och pinsamt. Men med stand-up blir det ju uppförstorat att har man hållit på med det i massa år så man har ju gjort bort sig. Mm. Så mycket mer än vad liksom vanliga människor ens kan tänka sig.
Ja,
det går inte att förstå hur mycket man har gjort bort sig och hur konstigt och fel och skevt det har varit så många gånger.
Oh, herregud. Men du, välkommen tillbaka från Radiotystnad ett tag.
Just det.
Du gästade Della Papp-avsnitt, sa du här innan ju, men annars har du varit...
Ja, just det. Nu har jag varit 100% pappaledig här i ett par månader.
Mm. Det var ju storm när ni bestämde för att pausa Lilla Drevet. Var det härligt? Det var ju lite storm bland Lilla Drevet-lyssnarna. Ja. Var det härligt tyckte du, eller var det så här, oj, jag kanske inte borde göra det här?
Nej, men det var väl kul att man får veta att folk lyssnar då liksom, när man slutar göra det. Så att nej, jag vet inte. Nej, jag känner inte så att jag blir så ängslig över att jag ska tappa alla lyssnare.
Mm.
Och tappar man några lyssnare så får man väl ta det. Så nej, men det är väl alltid roligt. Det är väl sånt man gillar. Det är för man håller på med det här, att man vill ha uppmärksamhet och ryggdunkar på olika sätt. Så att, jag är väl inte mer komplicerad än någon annan på det viset.
När ska ni köra igång igen?
Tanken är att jag börjar jobba i rätt snart, om 3-4 veckor, men jag ska ändå mest vara föräldraledig. Mm. Så att det kommer vara att jag liksom kommer kunna göra en podd varannan vecka.
Mm.
Så det är planen nu, vårterminen ut, och sen så till hösten då så ska jag jobba 100% igen.
Mm. Så då får man vänta en liten stund till.
Mm,
så
är det. Precis.
Men du bor ju och verkar i Malmö, som de som känner till dig vet. Men hur länge sedan är det du flyttade hit?
Lite svårt att svara på exakt, för att jag flyttade upp och ner mycket. Var under några år.
Är det Stockholm?
Ja, Stockholm, ja precis. Jag bodde i Stockholm fortfarande. Det är fortfarande så att jag bodde i Stockholm större delen av mitt vuxna liv.
Mm-hmm.
Men sen så, ja, det var att jag fick ett vikariat på Tankesmedjan i P3. Mm. Men då var jag bara här först i 2 månader, för att det var att Sara Hansson var tjänstledig för att de skulle göra klart en seriebok.
Mm.
Och så var jag uppe i Stockholm igen ett tag och sen så...
Men är det detta? Är det 2009?
Ja, nej, 2011? Det är nog 2011 kanske. 2010, 11 någon. Mm. Ja, 11 kanske. Eller är det 12 till och med? Jag vet inte, men jag tror att det kanske är 5-6 år jag har bott här i ett streck i alla fall.
Jag trodde ändå att du hade bott här mycket längre. För min fråga är egentligen om din liksom stand-up och humorbana började i Malmö, men det gjorde den ju inte då.
Nej.
För du, enligt internet så började du köra stand-up 2005.
Mm.
Stämmer detta?
Mm.
Vad hände 2005?
Då var jag med i den här Bungee Comedy som är en stand-up-tävling för... nybörjare stand-up-tävling, där alla som uppträder gör sitt första gig.
Mm.
Den kanske har nämnts tidigare den här podden då, för att det är ganska många som gjorde sitt första gig där då.
Vilka var det några andra menar?
Ja, jag var ju första gången den var. Ah, så det var jag kom tvåa och Petra Mede vann.
Mm-hmm.
Och sen utvecklades våra karriärer åt lite olika håll. Och ja, men det var David Druid var med till exempel, och
men då kom du tvåa i den tävlingen. Men varför ville du ens vara med från början? Vad hade du för ingång? För du var ju journalist.
Ja, precis. Nej, jag var nog... Det var nog bara att jag var ett stort comedy-fan och bara tyckte att verkade kul. Alltså, det var bara det att det var nog bara min stora passion och jag kände att jag måste prova det här.
Mm.
Det var bara så. Jag ville göra det och... Ja, det var ingen så här, det var ingenting. Jag halkade inte in på ett bananskal. Det var inte att andra tyckte att jag skulle börja med eller sånt. Det var det inte.
Det var bara egen dröm.
Det är bara, exakt, det är bara egen dröm. Det är inget sånt här att jag blev uppknuffad på scenen för att det var liksom, du måste vara där. Att alla runt omkring mig sa det.
Men du var ju jätte, du var ju ändå rolig då från början om du kommer två i den tävlingen.
Nej.
Eller? Eller?
Nej, det vet jag inte om jag var. Eller det är väl ingen som är så rolig alls då i början. Men, alltså tävlingen var inte så viktig heller egentligen. Det var bara att det var bara ett sätt för folk att komma igång och göra det.
Mm.
Det är så svårt, men det är ju få, eller det är med väldigt få undantag, så det är nästan ingen som är bra då.
Mm.
Och sen så är det ju vissa kanske som är stabila i och för sig då, även om de inte är så roliga, att de kanske är stabila. Men jag var ju inte det heller, absolut inte. Och det blev jag väl aldrig kanske också, men jag vet inte. Det som var att jag körde stand-up ganska länge. Alltså verkligen bara helt på. Så bara hängde på rookieklubbarna.
Ja, bara för att det var kul. Liksom.
Ja, att det var kul. Och det var bara på då hobbykonstnärnivå. Det var ingen inkomst alls.
Mm.
Men att jag ganska snabbt ändå kom in på skrivande. Mm. Då att jag blev en sån som hamnade på produktionsbolag och skrev skämt åt olika panelium och program och sådär.
Mm.
Så på så vis började jag ändå leva på humor, eller vad man ska säga. Då ändå två år efter att jag hade börjat med stand-up kanske.
Mm.
Men det var ju inte stand-upen som folk ville betala mig för direkt. Det var det inte.
Men Ola Söderholm 2005 jämfört med 2019 inom stand-up. Kommer du ihåg något av dina första skämt?
Ja, men jag kommer ihåg att det första skämtet jag hade då på den här tävlingen var att det var skämtpremissen hur det hade varit ifall alla i hela världen hetat Ola. Ja, så var det sådana skämt. Så Abba hade hetat O. Så det låter väldigt...
Det är roligt när du säger det.
Ja.
Men det hade varit märkligt att se dig gå upp och köra det nu.
Ja, ja, men man märker ju verkligen det, just den där grejen med hur humor åldras och hur extremt kontext och tidsbundet det är. Eller att man kan tänka det nu, alla så här nya som man tycker är roliga nu, att fan vad de är mycket bättre än oss, vad vi var då. Fast på ett sätt så är de ju inte det heller, för att om vi hade börjat nu hade ju inte vi dragit de där idiotskämt som vi drog då, utan då hade vi också varit en del av det här sammanhanget. Ja, men det skämtet var väl kanske någon sån då lite så här studentikos crazy som var lite inne då kanske på något vis, att ganska många körde något sånt, men det hade känts råfånigt och göra det idag. Så att man kan verkligen, det är som inte att man behöver så gå tillbaka till liksom Magnus och Brasse för att tänka att humor åldras, utan att jag kan verkligen se det under då min egen karriär, eller vad man ska kalla det, att det är helt annorlunda då vad som anses vara en normal idé för en rutin. Och så, inte för att det var så en jävla lyckad rutin då heller, men alltså i den andan var nog ändå så ganska vanligt den typen av så här, hej, jag är knasig.
Mm.
Skämt, ja.
Men jag får ändå en känsla av att du kör lite mindre stand-up nu för tiden än vad du gjort tidigare.
Jag har ju inte kört alls på ett år.
Du var ju ute på en turné.
Ja, jag var ute på turnén och då, men det var det sista jag gjorde. Sen har jag liksom bara varit poddat och varit pappa nu ett år. Inte pappa poddat, och jag har hållit isär de två sakerna. Eller ja, det var att jag var med Della Pappa nu härom för ett par veckor sedan.
Ska du börja köra mer, eller börjar du se att det inte är så kul längre, eller?
Ja, jag vet faktiskt inte om jag kommer köra mer. Det känns lite, det är så dumt. Man kan aldrig sluta med det, är som så här att man måste bara fortsätta springa, för att så fort man slutar göra det kan man inte börja igen. Då inser man, nu sinnessjuk där, hålla på med det där. Man bara gör det för att man tror att det är något man måste göra. Så kan man fortsätta.
Men saknar du det nu när du inte kör det?
Nej, jag har inte gjort det alls ganska länge. Och sen men jag tyckte kanske att det var lite, jag var och kollade på Underjord nu ett par gånger här i slutet av deras förra säsong. Då tänkte jag att det kanske ändå var lite kul igen. Ja, just det, då blev jag också, när det var deras säsongsavslutning, så höll Jofi, Hannes Finnlagsson, på att terrorisera mig hela tiden från scenen, att jag skulle gå upp liksom och köra. Och då har de en sån grej när de har sin säsongsavslutning, att de bara fortsätter, de slutar aldrig. Så att de kör liksom en tredje akt som bara pågår.
Gick du upp då?
Ja, men till slut då så gick jag upp. Så. Men det var mer bara att jag ville gå upp och dra skämtet att alla vill gå hem. Sådär, att du håller dem bara gisslan här, Jofi. Så då gick jag upp, men gick jag bara upp och liksom försökte riffa i 3 minuter och sen gick jag. Så att jag har ju för sig kört stand-up då.
Ja, men det är, jag har det ju faktiskt. Mm. Du, i podden här så har jag några standardfrågor. Och 4 stycken, och den första kommer här. Mm. Och det är, hur hanterar du misslyckanden?
Ja, jag vet inte. Mår väl dåligt. Och, nej, jag vet inte. Jag gör nog inget särskilt. Det är väl mer bara att, det är väl det här att man bara försöker analysera vad som har hänt och fundera på vad man ska göra nästa gång.
Men det låter väl rationellt, tänk.
Ja, jag vet inte. Ja, det är väl det här, det är Louis C.K. som har sagt det där, just att det är något ändå utvecklande med att bomba. Alltså det är inte bra att bomba hela tiden, men att det är något med, han sa det här, att det är som att ha ett, att man inte tänker på det när det har gått bra. Alltså när det, bara, det behöver inte ha gått jättebra, det har gått mer bra än dåligt, så analyserar du inte gigget. Men har det gått dåligt så är det som att du har ett lik som du liksom obducerar och du håller på och funderar på det.
Har du någonsin funderat på att sluta med det här du håller på med?
Ja, det har jag ju gjort.
Och nu har du ju det. Fan. Det fasades det ut, eller var det så här tanken, nu ska jag köra den här turnén och sen ska jag inte köra någon mer?
Ja, det var väl att jag körde den här turnén och men jag tror jag tyckte att det var, alltså det var delvis kul också, men jag tyckte att det var rätt bara ansträngande. Och sen var det då att jag gick in liksom i barnfödselbubbla efter det, så att det blev ju hur som helst ett långt uppehåll. Mm. Och sen efter det, ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte om det bara, eller så är det bara att jag är i den här småbarnskontexten också nu, att det känns inte så. Jag menar, det är så lättare när man är typ 20 och bara är en sån kille som liksom bor i en studentetta eller någonting och man har inget annat och man, det är bara helt naturligt att hänga på klubbarna varje kväll och så. Det känns lite svårare nu. Ja, jag vet inte. Ja, men det kanske är någon sån grej. Att men inte så genomtänkt, men det är kanske därför det bara har blivit så nu. Ja, men sen är det ju också det här som är att, som jag sa, att jag började tjäna pengar på att skriva manus. Och så har det ju egentligen varit hela tiden, att jag inte tjänat mina pengar så mycket på stand-up. Mm. Det var ju den här turnén då, det kanske var egentligen första gången det blev lite pengar på riktigt. Men på själva stand-upen. Men sen har
det var hobby, alltså det var hobbygrej.
Ja, det var liksom. det var en hobbygrej. Så det gör ju också då att det är enklare att bara inte göra det ändå. För att först var det manusgrejer, sen var det liksom radio, och nu har poddarna varit ändå, ja, men 80% utav inkomsten säkert.
Ja, men för många stand-up-komiker är ju det liksom det man försörjer sig på, helt enkelt. Köra stand-up, måste åka ut på en turné varje år för att ha råd att betala hyran liksom.
Just det, ja precis.
Men för det har det varit mer hobby.
Ja, ja, men det är väl kanske bra på ett sätt att man, alltså, eller det hade varit bra för min stand-up då ifall jag hade varit tvungen att göra den, antar jag. Så, ja.
Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig?
Mm-hmm. Ja, men jag tror jag tyckte det var rätt jobbigt en gång med att jag var med och så här, gjorde typ så här, bara skrivdagar för Melodifestivalen.
Det var det här?
Ja, men typ 2015-14 någonting. Ja, men jag vet inte, men att det blev så här, så det är väl nästan varje år att folk är helt galna för att det är så dåligt och de hatar det så mycket och skämten är så usla och sådär. Men sen, det är som att det har pågått några år efter då att jag var med också, men att det har varit någon grej med Melodifestivalen senaste åren, att man skyller på manus, så att säga. Mm. Att man är såhär, att
man skyller inte på programledarna.
Programledarna och komikerna är några som bara har drabbats av ett manus. Att de har ingenting med det att göra, verkar det som, tror alla. Alltså att, jag vet inte varför det är så. Att det känns för elakt att säga att de är så dåliga. Så att, men det är bara konstig upplevelse att, ja, men att jag kanske hållit på då, att man hållit på att skriva till parlamentet extra och sånt. Man bara skickar iväg, sen så får de göra något med det. Men att, ja, men det är så främmande att man så här skulle kunna bli uppringd av journalister för det då, som en av de här manusrottorna. Men att,
har du blivit
att det var den stämningen, ja, på Melodifestivalen. Men jag svarade inte då, men att jag bara fick så här meddelanden. Och
gud vad jobbigt.
Ja, det är en lite så här konstig sits, för att det är också något, man tar ju inte riktigt så här redaktörsansvar eller producentansvar eller det ansvaret som programledaren tar i den rollen. Så det blir lite så konstigt så att ja, jo, det är väl skit. Det är klart det är det, men jag menar, vad vill ni att jag ska göra? Så att de
förklara dig varför, ja, varför, hur kunde det bli så här?
Ja, men det, jag tyckte ändå att det var lite, jag menar, att det var så jävla, ja, men det var väl en så här dysfunktionell produktion. Och man, jag har aldrig tänkt att man så här som en sån då manuskrivare skulle kunna bli utsatt på det sättet för det också. Men jag menar, det kanske man borde bli i för sig. Det kanske borde vara mer så. Jag vet inte att de borde mobba manusförfattarna mer. Men det är inte egentligen, för det är fan, alltså det är fan liksom, ja, det är ändå, om det är människor som är programledare, så vet om de är komiker liksom, att man tar ju ansvaren för sitt eget manus någonstans.
Mm. Ja. Men tar man det liksom personligt, för det är ändå liksom,
det är ju inte så jävla farligt. Det finns väl människor som har det värre i världen. Men bara, men bara för att du frågar, kommer jag ihåg att det var lite jobbigt, att det var så mycket stämning att de som har skrivit manus borde dö, att manusförfattaren borde dö. Att det bara var, att man bara läser det liksom hela tiden.
Sista frågan innan vi går in på det denna podd handlar om är: vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa?
Oj, oj, oj. Man har såna egenskaper att man är sådär, som är dåliga egenskaper som många har. Så jag vet inte om att jag är så exceptionellt utpräglat hos just mig, men det är väl det man stör sig mest på med sig själv, att man är lat och fåfäng och sådär, och jag har dåligt omdöme ibland.
Men är du lat?
Ja, det beror på. Jag kan ju jobba väldigt hårt, men i så här stötvis, men jag kan ju också prokrastinera i en vecka liksom, någonting jag ska göra. Så att,
har det drabbat dig negativt någon gång? Att du, har du prokrastinerat bort ett jobb?
Ja, men jag är nog ändå kanske en sån som oftast lämnar in någonting innan deadline. Men det har väl kanske varit så jävla hafsigt gjort ibland, så att man inte får frågan igen. Det kan ha hänt.
Du, och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a
selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
It's mine, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära Ola, nu ska du få berätta för mig om gånger det inte gått speciellt bra för dig.
Mm, just det.
När du har stått på scen eller liknande.
Okej, ska jag säga någonting nu?
Säg någonting.
Ska jag prata i den här mikrofonen jag håller i?
Nu, det är det här vi har väntat på.
Ja, just det. Det är så mycket. Det är så mycket som varit så hemskt. Men det är som sagt. Men ett så ganska typiskt dåligt gig som jag minns var när jag hade kanske hållit på i 1,5-2 år högst tror jag. Så jag var väldigt ny. Och det var Ahmed Bäran, du vet, då, som också är komiker, som hade fixat ett gig åt mig att jag skulle få en 500-ring i handen för. Så det kanske var första gången någon skulle ge mig pengar överhuvudtaget för att göra stand-up, skulle jag tro. Det var på det här stället som heter, jag vet inte vad det heter idag, det heter Marie Laveau under många år. Just det. Det fortfarande på Hornsgatan.
Jag tror jag har stängt till och med nu. Ja, det men det är ju inte en stand-up-klubb där.
Så nej, nej, precis. Det var liksom Ahmeds kompis som var någon slags klubbarrangör. Som han såg ut mycket som en sån klubbarrangör. Eller på den tiden, sånt. Alltså Craig David hette han det, med sånt där smalt skägg liksom. Som, han skulle driva en klubb där på Marie Laveau, och så var det som att jag skulle köra stand-up och ja, med tanke på, alltså det var en musikklubb då, alltså en, men att det skulle först vara lounge och sen skulle det vara klubb, och så skulle jag köra när det var lounge tidigare under kvällen då, innan det blev klubb. Så kommer jag bara ihåg att jag kom dit och jag vet, det var ingen folk där och han bara höll på att springa runt och fixa olika grejer. Det var så här, ja, men tiden när jag skulle gå på passerades och det hände liksom ingenting. Han sa bara, men du kan inte köra nu, du kan inte köra nu. Och sen så bara satt jag kvar där och sen...
Det var bara du som skulle köra?
Ja, det var bara jag som skulle köra. typ att jag skulle... Ja.
Det är inte optimala förutsättningar det här.
Nej, nej, precis. Nej, men det är ju så med stand-up att det är så... Jag tycker ju att det är på gränsen till för konstigt, även att förutsättningarna är perfekta. Att även då är det så krystat och fel med stand-up så man nästan inte kan köra det. Så att köra det.
Men var det liksom så här mingelstämning eller satt folk och tittade? Och,
ja, men jag tror att man satt där nere när Marilla Vårsjöland ganska ensam, och sen började folk strömma in. Men då när folk strömmade in så satte de igång med klubben direkt. Mm. Och det var typ så här, menar, så här hiphop R&B-klubb. Så att då var det som bara att alla dansade där. Och sen då plötsligt skulle jag gå på. Så liksom så här, bara avbryter diskjockerna så att det är bara så här tjockt, så här svettigt dansgolv. Alla liksom bara kör där och så bara stänger av musiken och tar upp mikrofonen. Och, så här, och det är en amerikansk diskjocka. Så här, and now we have a comedian, Ola. Och så får jag gå upp där liksom. Och det är bara ett sånt här sår som i en... högstadie skolmatsal eller något, att alla är förvirrat så, vad fan är det som pågår, så här, vem slog av musiken, och sen så går jag upp då och kör.
Åh, fy fan.
Ja, men som, ja, men jag vet inte, ja, men det som vi pratade om tidigare, det som var ens act då, alla, om alla i hela världen hetat Ola, liknande skämt, lite sån. Ja, men så, för det var ju då att det var kanske mycket så liksom då förorten publik på den klubben, och att jag hade då kanske sån act med sån extrem fjantig studentikos stil, börjar försöka harva igenom den. Men det var också det, att det var jättemånga där som inte kunde svenska också. Ja, det att det var, jag tror att det var, jag vet inte vad det var, att det var kanske en del amerikaner där, och kanske en del sådana liksom i typ afrikanska communityt i Stockholm liksom bara som var där.
Men det är jättemärkligt att köra stand-up mitt i det där alltså. Var det någon som lyssnade på dig?
Nej, men det var... Jag undrar om Ahmed var där då och försökte hjälpa mig och ställde sig framför mig med några av sina kompisar. Ja, men det var så att jag bara körde min ramsa rakt ut i det här sårlet.
Hur länge skulle du köra?
Ja, men jag kanske skulle köra en kvart, men det lär jag ha blivit alltså, högst hälften av det.
Mm.
Men alltså, det som hände var att det kom fram en tjej, gick fram till scenen och var så här, alltså, du. Och så... Alltså du drar så torra skämt. Du borde köra Yo Mama. Skrek hon till mig. Och
hade du någon konfett på det?
Nej, då gav jag mikrofonen till henne, så gjorde hon ett din mamma skämt om mig.
Och rev
istället. Ja, precis. Och då började folk lyssna. Och så kunde jag ändå komma ihåg ett par din mamma skämt som jag också kunde.
Ja.
Så då drog jag något sånt, sådär, inte vet jag, något sånt. Ja, men sån jättefånig liksom din mamma skämt.
Vilket din mamma,
ja, men din verkligen mamma så här, din mamma är så ful så det ser ut som att hon har brunnit och någon försökt släcka henne med en brandyxa. Alltså på den nivån. Men det var enda gången det var lite lyssning och kanske några skrattade sådär. Och sen så körde vi Yo Mama fram och tillbaka 3-4 gånger och sen så sa jag tack för mig. Men det var ju faktiskt att hon räddade det ju ändå lite grann då, att det blev något annat än bara jättekonstigt och weird. Eller det var det ju ändå, men att då blev det ändå så här.
Vad sa arrangören efteråt? Han bra jobbat, kul.
Jag tror han ändå så här gav mig 500 ringar och sa att ja, men jag fattar att det var inte helt rätt tänkt. Det blev fel. Det blev svårt. Ja, men jag kommer ihåg att det var väldigt konstigt allting, och sen så ja, men jag minns också då att det var en man som hade stått och lyssnat och var besviken att jag hade avbrutit, att han var den enda. Så jag tyckte det var intressant det du gjorde. Du hade oss faktiskt. Du tror att du inte hade det, men du hade oss. Så där, jag hade absolut, jag hade bara dig eventuellt. Det var en sån jättesnäll entusiast som försökte peppa mig efteråt.
Jag kan bara tänka mig också när du sitter där innan du går upp och ska köra och bara liksom hur, och så bara nej, och när de börjar så pausa musiken och bara comedian come on up now, och alltså bara så här, nej. Eller bara,
ja, men det var
något självmordsuppdrag.
Ja, men det var något, jag var så ny, jag menar att ja, att det var typ inom första året. För hade det varit lite några år senare hade jag ju förstått att jag bara skulle ställa in det. Såklart att jag inte skulle göra det, men att man var inne i den här grejen, jag måste ha sen tid, och jag menar att det var nästan alltid jobbigt att gigga då på det ena eller andra sättet. Det var, det ska man också säga, att det var en helt annan stämning då, för att det blev en hype kring stand-up sen, och det fanns en publik och sådär. Men att alla Big Ben, den rookieklubben i Stockholm, fanns redan då, men det var ju inte alls som det är nu, att det är väldigt bra förutsättningar och massa publik som är ganska lättjobbad och sådär, utan det var ju alltid att ja, vi var väldigt få som höll på med stand-up, och vi uppträdde ofta för liksom 7 ointresserade människor liksom, som så här låg och halv sov i sina jordnötter och sådär. Att det var väldigt ja, men det var
men nu kommer ju folk dit för att titta på det.
Ja, nu kommer folk dit för att titta, ja verkligen, och sådana rookies står i kö i månader för att få en tid där. Alltså då var det som att det kändes som att vi var 10 pers som höll på i Stockholm, och jag var helt ny, men det var ändå som att folk tjatade på mig, så vi kan inte fylla ut den här kvällen på Big Ben. Vi får inte ihop 8 personer, kan inte du komma hit? Så man kanske, det var lite det att det alltid var rätt konstiga förutsättningar, men också jag menar, och jag menar att jag har så ny, så jag inte riktigt fattade då att hur kört det där var liksom, att man har, menar, bara för att kunna göra det så har man liksom skaffat sig den inställningen att man ska alltid köra, man ska vara som en sån soldat som alltid lyder order, men att här var det helt
meningslöst. Man tar varje chans man får,
man tar varje
att köra.
Chans man får och bara kör liksom. Att man bara har den regeln för sig själv.
Men man blir härdad av det, eller?
Ja, precis. Eller så blir man bara ett paket med ångest till slut. Man blir liksom sängvätare till slut.
Vad har du något annat? Det där var jätteroligt. Har du något annat intressant? Så, bombning eller märkliga upplevelser?
Ja, men där i den vevan där runt 2006-2007, så av alla dåliga klubbar vi uppträdde på då, så jag kommer ihåg att det var en pub, en Limerick i Södertälje, som tog priset i deppighet.
Att det var, varför då?
Men det var först att man bara åkte i Södertälje, att jag och David Reed sitter på peddade liksom en timme och letar upp någon sån irländsk pub. Och så spelar då så här, är det hockey, Södertälje SK spelar liksom, så då får vi inte gå på scenen för en hockeymatch, och det är slut. Men fan, var det som drev den klubben? Det var som att han var så här, förlåt, du kan inte slå av tvn för Södertälje-matchen är klar. Ja, men jag tror att det var att det är en gång som jag kan komma ihåg då jag, en gång när jag var där på familjen, att det är en gång jag kan komma ihåg det, jag blev lite rädd att jag blev rädd för min egen.
Varför då?
Att det blev hotfullt på riktigt. Nej, men, ja, men, det, ja, men det, att det var någon sån kväll att alla bara gick upp och bombade, och sen så skulle jag köra, och då tänkte jag att det går inte att gå upp och köra material här, att jag ska bara försöka prata med någon som sitter här. De så här, 3 fulla gubbarna. Men det hade varit någon sånt snack då om att en utav gubbarna som satt där och liksom var halvt i koma liksom, var att han var en hockeylegend, en lokal hjälte som heter Glenn, som hade varit bra i Södertälje SK på 80-talet.
Han betalar inte för ölen när han sitter där på baren.
Nej, precis. Det kanske är så att det var hans pension liksom, bara att det var fri kran på Limerick. Så han bara suttit där i 25 år. Men att jag, då bara gick jag upp och sa, ja, kul att vara här. Så, jag tror jag bara försökte vända mig till honom och säga, jaha, så du har spelat liksom i elitserien på riktigt. Vad coolt, Glenn, eller sånt där. Du har på riktigt spelat hockey. Och det var som att hans kompis som satt bredvid honom, jag vet inte, trodde att det var någon attack på honom och bara reste sig upp och så skrek till mig, så du driver inte med Glenn, din fitta. Du djurgårdare eller? Och var att det var verkligen, men det var väldigt så mycket känslan att smockan hängde i luften. Och att jag
hur hanterade du det?
Jag kommer inte ihåg om det var så att jag gick av direkt. Det borde jag ha gjort. Eller ifall det var att folk försökte gripa in och säga nej, nej, han ville bara prata med Glenn. Och Glenn bara satt där liksom som en jag vet inte. Han var knappt, han märkte inte vad som hände, tror jag.
Det glamorösa komikerlivet alltså.
Mm, ja, precis. Sen en timme tillbaka på pendeln.
Ja.
Ja. Nej, men jo. Ja, men det...
Har det hänt någonting där sen de senaste åren? För det där var ändå rätt länge sedan och i början av din karriär.
Mm. Ja, jag kommer ihåg, jag var i Finland och uppträdde. Det var ju också ganska länge sedan vid det här laget. Mm. Det var ju några år senare att jag var med på den här humorlandskampen.
Mm.
Vilken,
vad är det för någonting?
Det är något som André Wikström... Undrar om han inte gör det fortfarande, att han arrangerar varje år att det är Sverige mot Finland i humorlandskamp. Så det är två svenska komiker och två finlandssvenskar då.
Mm.
Ja, men det är ju bara att man kör en standard kväll sen har någon sån här tävlingsmoment som att det är en sån applådometer eller vad det heter då. Folk bara ska jubla. Och så får alltid säga, ja, men det är alltid att det blev 9 av 10 för Sverige och 10 av 10 för Finland. Så alltså att Finland vinner varje kväll.
Men då var du där och körde i alla fall.
Ja, då är jag där och körde. Men, nej, men det är bara kom ihåg att det blev himla hallå för att jag hade något skämt och det var innan Victoria Dahl hade fått sitt första barn, vad heter hon, Estelle, hon hade inte fötts, men att jag bara hade något sånt skämt, någon sån fantasi att det hade varit kul ifall de hade fått ett barn som hade Downs syndrom för att den hade blivit tronföljare då och ja, jag hade bara så olika grejer på det, att det är sånt funkofobiskt skämt man kunde dra innan de kom och förstörde allt kul. Alla social justice warriors. Men, ja, men då var det väldigt... Jag vet inte, det var som att folk blev svinarga. Det var kanske inte något jag märkte så mycket just där och då när jag uppträdde, men att det var några som så här skrev liksom en debattartikel i Huvudstadsbladet, alltså Helsingfors finlandssvenska tidning, om det, om att de hade varit där och gråtit i taxin på väg hem på grund av vad svenska Ola hade sagt.
Dumma Ola.
Och sen så blev jag så uppringd av finlandssvensk TV. Alltså det är deras motsvarighet till SVT Opinion Live. Liksom. Att du ska komma och vara med här och debattera mot en mamma till ett barn med Downs syndrom.
Nej, men.
Det känns som en debatt som är svår att vinna, att man ska sitta där bredvid
ja, jag ska
mamma.
Få säga det här. Och det ser också så mycket värre ut i text. Man kan säga, liksom, vad fattar jag att folk går på deras sida?
Mm.
Ja, han stod och sa det där.
Mm.
Ja. Det är så jävla dumt alltså.
Ja, precis. Ja.
Men det släppte, det blev inget superdrev av det?
Nej, jag vet inte. Det var ju innan sociala medier också då, så att då, och sen så pågick det bara i Finland så att säga, så att det var så här lätt att stänga ut det på något sätt då, att jag bara svarade inte i telefon när de ringde och ja.
Du har inte varit i Finland sen dess. Du kanske är superhatad i hela Finland.
Ja, just det, precis. Det är så att jag blir, de plockar mig direkt, jag landar på flygplatsen. Plockar in mig.
Oh, ja. Du, ska vi börja runda av eller har du någon mer? Känner du, har du någon historia?
Nej, jag hade ju egentligen bara en och sen har jag krystat fram två till som jag har berättat ganska dåligt här. Så att, det är
självkritiskt.
Det är min sämsta egenskap. Det är det. Jag ställer för höga krav på mig själv.
Du vill göra reklam för någonting innan vi avslutar?
Nej.
Inte alls?
Nej. Nej.
Då säger vi istället tack för att du tog dig tid, Ola.
Mm, tack själv. Och kul du som att få vara med.
Ja, och du som har lyssnat på mina värsta gig, och vi hörs igen nästa vecka då det är ett nytt avsnitt och nya dåliga gig som ska diskuteras.
Mm.
Tack och hej.
Okay. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.